På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Är vi igång igen. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls podcast. Oavsett var ni är och vad ni gör i höstrusket som pågår just nu i vårt avlånga land. Jag har ingen mindre än Marcus Åkerblom, Tre Kronors assisterande förbundskapten, med mig. Är hösten en favoritårstid eller?
Varken ja eller nej. Alltså hösten är ju då hockeyn drar igång på allvar. På så sätt så är det väl en favorit. Sen är det klart att vädret här uppe i norr har ju lite mer att önska under hösten. Men helt okej, okay. Det finns fina höstdagar också. Så att vädret är inte så intressant tycker jag.
Men titeln assisterande förbundskapten, infinner sig en stolthet hos dig när jag säger det?
Absolut, det gör det definitivt. Jag hade ju förmånen att få vara förbundskapten för 17-landslaget i fjol. Och det var också en stor ära. Men när Johan Garpenlöv ringde mig här i julas och ställde frågan ifall jag var intresserad, så var det både fantastiskt roligt och oerhört hedrande, men samtidigt lite chockande också. Att jag har aldrig ens tänkt tanken och inte ens sett mig själv i den situationen att vara med i Tre Kronor. Så att när det kom så var det lite sådär, wow, ska jag vara med där? Men nu har man liksom vant sig vid tanken och känslan, så att nu känns det bara helt fantastiskt och jättestimulerande och kul.
Ja, men nu när det är klart då, så kan du gå in på detaljerna hur du blev assisterande förbundskapten? Om du ska ta hela processen från att Garpenlöv hör av sig till att du skriver på det där kontraktet.
Det var väl en lite sådär märklig. Johan ringde mig strax innan jul och bara sonderade terrängen och hörde ifall jag skulle få frågan om jag var intresserad av att hoppa på. Och jag sa, ja, självklart, får jag frågan så kommer jag att tacka ja. Ungefär på det viset var det. Sen hörde inte jag av Johan på väldigt lång tid, så att jag hade lagt det här bakom och tänkte att det vart ju ingenting.
Snackar vi månader alltså?
Ja, vi snackade månader. Vi hann passera nyår och lite grann sådär och en bit till också. Sen så ringde Johan och hörde om jag inte var på väg ner till Stockholm någonting, och då hade vi en träff nere i Stockholm. Så då passade jag på att åka iväg och fika med honom lite grann, och sen så var det i stort sett klart. Så att, gick väldigt snabbt när det väl drog igång, men från första kontakten till det var klart var det väldigt lång tid då, och mycket vatten som hann rinna under broarna då.
Det här kanske är en fråga till Garpenlöv egentligen, men vad är det i din profil som gör att han lockas av att plocka in dig i Tre Kronor? Och vad är det du kan tillföra?
Oj, jag hoppas att det är egentligen två frågor att ställa.
Ja, det är ju faktiskt.
Men jag hoppas att svaret på
bra att du är kritisk mot mina frågor. Jag gillar det.
Jag hoppas att svaret är samma på båda frågorna. Att jag kan tillföra kompetens naturligtvis. Jag hoppas att jag besitter en kompetens i mitt yrke som gör att det är attraktivt för andra att anställa mig. Sen hoppas jag också att det jobb jag gjorde på 17-landslaget i fjol också banade väg, för jag tycker hade en väldigt bra säsong i fjol på 17-landslaget med en bra grupp och med bra resultat också, så det tror jag också var en del i det. Så någonstans så hoppas jag också att min personlighet och mitt sätt att leda saker och det jag liksom drivs av och det som är mina grundvärderingar hoppas jag också är en del i av att han valde att ringa mig och ställa frågan.
För de som inte känner dig då, förklara ditt ledarskap och sätt att vara.
Jag tycker att det är ganska enkelt. För mig är det ju alltid människan som ligger först i centrum. Om du ska leda andra människor så måste du för det första lära känna de människor du ska leda. Och du kan inte leda någon som inte vill bli ledd. Så därför som ledare tycker jag att det viktigaste är att skapa en relation till dem som du ska vara med och leda, oavsett om det är idrott eller om det är företag eller om du är familjemedlem eller vad det är för någonting, så måste du ha en relation. Och det är där i hela ledarskapet börjar. Och för att ha en bra relation så måste man någonstans tycker jag, som vuxen vara den som tar första initiativet. Sen tror jag på de här vanliga liksom medmänskliga värdena, att vara trevlig, att uppföra sig schysst, att vara schysst mot varandra. Jag tycker sånt är jätteviktigt. Och det är liksom det som är grundbulten i hela mitt ledarskap, att utveckla människan och att utveckla mig själv.
Rollfördelningen mellan Johan Garpenlöv, dig och Marcus Ragnarsson som är assisterande också. Hur ser den ut? Är det Garpenlöv som har, ja men såklart, han är ju förbundskapten så han vill ha något slags övergripande ansvar. Men i det taktiska, får ni säga till lika mycket, hur ni scoutar, delar ni upp det på ett visst sätt? Kan du gå in i mer detalj hur ni lägger upp det?
Ja, och det gillar jag jättebra också, för både jag och Marcus Ragnarsson kommer ju från också att vara head coach ute i våran verklighet. Och vi är väl ganska vana att jobba självständigt och få lite saker som vi vill också. Och det är ju en del också av att Johan frågade just oss, för att Johan är ju väldigt delegerande och vill ju liksom inte ha det här chefskapet där han ska besluta allting, utan han delegerar mycket till oss och ger oss ett stort ansvar. Och så fungerar det också. Vi har suttit nu flera gånger här under sommaren och diskuterat hur vi vill spela, vilka förändringar vi vill göra i våran liksom playbook och rent taktiskt. När det gäller scoutingen så reser jag och Ragnarsson och Garpenlöv, vi reser dit vi själv tycker att vi behöver åka för att se de spelare som vi tycker är intressanta. Så nästa vecka ska vi sätta oss och sammanställa det vi liksom har gjort fram till dags dato då, och börja liksom titta på första truppen då, som vi ska ta ut inför Karjala. Så att det är väldigt självständigt jobb som vi som assisterande har. Sen när vi kommer de här situationerna att någonting ska beslutas, så är det klart att det är Johan som har sista ordet.
Hur ofta hörs ni och hur ofta ses ni?
Vi ses nog nästan en gång i veckan. Sen hörs vi nog kanske inte varje dag, men ett par gånger i veckan hörs vi nog i alla fall.
Men det blev klart i maj att ni skulle gå in i den här nya Tre Kronors ledarstab. Har ni haft en dialog med den tidigare ledarstaben? Nu ingick ju Garpenlöv i den också, men jag tänker att Rickard Grönborg, det han gjorde, har ni på något sätt fått idéer från honom? Har ni haft en kontakt med honom för att lära av det som tidigare varit?
Både jag och nej skulle jag vilja påstå. Jag tycker och hade hoppats att den överlämningen skulle bli lite tjockare och lite mastigare än vad den vart. Men samtidigt tror jag också att man måste sätta sig in i Rickards situation också. Ett ganska besvärligt VM som slutade liksom inte i någon att man åker hem med någon jättemycket energi, och sen gick hans kontrakt ur och så var han klar från syr, så att det fungerar lite så. När han lämnade VM nere i Bratislava, då var liksom hans Tre Kronors period över, så att
han stängde boken
och var väl inte sådär, hade någon ställt frågan till honom så är det klart att han hade ställt upp, men det kändes på något sätt som att han lämnade där och då, och det var väl ingen som riktigt var där och nöp tag igen och ville att man skulle utvärdera det heller. Sen vet jag att Johan och Rickard har suttit ner och gått igenom vad de tyckte och sådär. Men
upplevde du att ni fick börja på ruta ett på något sätt?
Ja, men det tror jag också var våran vilja att börja på ruta ett. Någonstans när man väljer att byta ledare i ett lag, så är det ju också det att man försöker plocka med sig det som har varit bra, men till mångt och mycket också att börja på ett nytt blankt papper och fylla i det på det sätt som vi vill ha det, på det sätt som vi liksom tycker att Tre Kronor ska drivas framåt.
Du nämnde en playbook och på svenska så kan man säga en spelbok helt enkelt. Hur är den utformad? Och vad har du, Ragnarsson och Garpenlöv verkligen tryckt på och skrivit ner där som de viktigaste punkterna för hur Tre Kronor ska se ut?
Kan börja med att säga att den här spelboken som vi har, det är ju ingenting som är unikt för Tre Kronor, utan det har ju vi på Tre Kronor, J20, J18, 17 och 16 och även damkronorna och juniortjejkronorna också har ju den här playboken. Så att det är ju inte bara att vi sitter och bestämmer. Sen det är klart att vi kan ju också reglera våran spelbok lite mer utifrån vilka spelare vi har tillgängliga. Så att vi har väl lite friare, men det är också en diskussion med Hävlid och Montén och vad de upptäcker när de är ute på sina turneringar och vad jag upptäckte i fjol när jag var ute på 17-landslaget också. Vilka saker vi ska göra om och vilka saker vi ska ta med och så vidare. Så att det är ju, själva spelboken är ju liksom, den är ju väldigt detaljerad från A till Ö egentligen vad det gäller
Men hur fungerar det? Blir det typ av stormöte mellan förbundskaptenen till Kronor och U18-landslagets förbundskapten och juniorkronan? Du nämnde ju Hävelid och Montén. Mm. Och så träffas ni och så har ni en konferens på 3 dagar och bara sätter hur liksom svensk hockey ska se ut i framtiden. Hur fungerar det rent praktiskt när man formar den här spelboken?
Ja, för det första så sitter ju alla landslag separat och går igenom vad de tycker med deras erfarenheter och hur de vill göra med liksom hur deras verklighet ser ut. För det är lite skillnad att ha ett U16-landslag och 3 Kronor. Så att där någonstans så börjar ju att alla sätter sina idéer och tankar. Men sen har vi möten där alla förbundskaptener är på plats. Och då kan det vara allt från 1 till 3 till flera dagar där man sitter och brottas. Sen träffas vi ju kontinuerligt under säsong också där vi också pratar om de här sakerna. Så att det är ju ständigt levande dokument.
Vad ska känneteckna 3 Kronor då under er ledning?
Spelglädje skulle jag vilja säga. Alltså vi i genomsnitt så har vi 3 träningar för våra samlingar och våra matcher. Så att på 3 träningar hinner vi inte göra så mycket. Utan för oss handlar det om att ta ut rätt typ av killar som kan ta instruktioner och som kan genomföra dem på väldigt kort tid. Men till syvende och sist så handlar det om att våran miljö i 3 Kronor ska vara en miljö där man tycker att det är kul att komma till, där man vill spela och där det är liksom hög energi. Och vi vill att våra spelare ska vara aktiva hela tiden. Och det är lite så vi vill att det ska se ut när man är där ute på banan också, även om vi naturligtvis har strukturer i det.
Kommer det skilja sig mycket för hur, jämfört med 3 Kronor som gjorde tidigare under Grönborg och Popovic och Garpenlöv?
Nej, jag skulle tro att du behöver kunna väldigt, väldigt mycket hockey för att se skillnaderna.
Så för gemene man kommer det se rätt likt ut?
Det kommer att se väldigt likt ut. Det kommer det göra.
Kommer ni släppa över ett visst ansvar till spelarna att forma idén om hur ni ska se ut? Jag vet att Grönborg gjorde det att till exempel när spelaren kom in under VM så lät han dem också ta ett ansvar att man diskuterade tillsammans hur 3 Kronor skulle spela. Kommer ni göra det eller kommer ni sätta grunderna och sen så får spelarna anpassa sig till det?
Det är samma sak där, det är varken det ena eller det andra, utan vi har ju vissa grundtankar i hur vi ska spela och de kommer vi inte rubba på, utan där är ju så här spelar vi i 3 Kronor. Men den delen har ju också spelarna varit med och format genom åren, att så här skulle de vilja ha det och så här tycker vi, och sen så har det bakats ihop till det som idag är spelboken. Men sen det är klart att om vi backar till där den här intervjun började, vilka värderingar vi har och hur vi ska jobba med människorna. Kommer Filip Forsberg eller Elias Pettersson hem från NHL och ska spela en VM-turnering och ha med sig bra idéer därifrån och vill implementera det i vårat sätt att spela, så är ju inte vi dumman att vi tillåter dem att göra det, självklart. Om det är så att det liksom stämmer överens med det vi vill göra i övrigt.
Man måste vara kanske lite prestigelös som förbundskapten ändå.
Ja, men det tror jag, det tycker jag. Jag tycker att det behöver man vara som ledare rent generellt, oavsett om det är ett landslag eller ett klubblag, så behöver du vara prestigelös. Men det innebär ju inte att du inte har några regler för det, utan det ska vara väldigt tydligt vad reglerna är, vart gränserna går. Men den samlade kunskapen i ett hockeylag är ju jättestor. Den tycker jag att den måste du ju som ledare ta tillvara på.
Vet du vad vi ska göra nu?
Nej.
Vi ska gå in på faktarutan som ska ta oss igenom det här programmet som gör att vi lär känna dig lite bättre. Smeknamn?
Ja, Marcus heter jag. Och då blir det ju Mackan då, oavsett om man vill det eller inte.
Det är rätt enkelt. Det finns inget annat lite mer udda smeknamn.
Nej, det är väl det som har varit. Sen har man fått höra Blomman någon gång och Åken någon gång och lite grann sådär. Men det är väl Mackan som har hängt med genom alla åren.
Ålder?
Oj, tänkte jag säga. Jag fyller faktiskt 50 nu i november.
Oh, grattis.
Ja, tack så mycket.
Hur känns det då?
Känns bara bra.
Okej, okay, bara. Det finns ingen ålder som...
Nej, snarare tvärtom.
Du gillar att bli äldre?
Ja, jag gillar att bli äldre. För jag tycker att jag blir både klokare och bättre för varje dag som går. Så jag har inget problem alls med att bli äldre.
Smeknamnet Åke kanske kommer att appliceras oftare då? Det känns som ett äldre smeknamn.
Ja, jo, men kanske det. Jag skulle föredra det mer än Mackan också.
Fordon?
Jag åker en Skoda idag. En bil.
Jag kan tänka mig att det blir rätt många mil när du åker runt och tittar på SHL och hockeyallsvenska matcher under hösten här.
Det blir en del, ja. Det blir det.
Många matcher ser du i snitt per vecka?
Ja, om du räknar med dem som är med på tv så blir det nog uppemot en 10 matcher, kanske 10-12 matcher.
På en vecka?
Ja, det blir det nog.
hur registrerar man det man tar in då? Alltså, har du ett dokument där du för statistik och tankar kring individuella spelare, eller hur processar du det du ser? För det är ju väldigt många minuter i ishockey.
Ja, vissa matcher då har jag en ganska tydlig plan att då har jag en 2, 3, 4 spelare. Då sitter jag egentligen bara och tittar på de 4 spelarna. Vad de gör och hur de presterar och hur de ser ut och hur de rör sig. Andra matcher då kan det vara lite mer öppet, att då sätter jag mig som en åskådare och bara tittar på matchen och ser lite grann vad kommer till mig, vilken spelare är bra, vilken sticker ut. Och då börjar jag göra anteckningar om den killen. Så att det är lite olika beroende på vilka matcher det är.
Men i en trupp som ni tar ut, oavsett om det är Karjala eller VM, kan det vara en situation där ni väljer spelare baserat på andra egenskaper än hur de är som hockeyspelare? Att de, det kanske inte är givet att de bästa alltid tar plats i Tre Kronor.
Men jag förutsätter nog att det blir så. För det första, om vi ska ta ut de bästa spelarna, så kommer vi säkert att landa på en lista som är 40 stycken. Eftersom vi har alla olika uppfattningar om vilka de bästa spelarna är. Sen när du liksom ska mixa ner det där till en trupp på 20, så är det klart att det kommer att falla bort någon som du lätt tycker borde vara med i landslaget, och någon annan tycker att han borde ha varit med. Men till syvende och sist så är det vi tre plus Stefan Lade som ska koka ihop det här, och då blir det liksom det vi tycker är de bästa spelarna. Sen förstår jag vad du är ute efter, att ibland så kan det ju också vara så att vi vet att en kille är jätteduktig i sitt klubblag hemma, men han passar inte riktigt in i det här internationella eller det sättet som vi vill spela på. Ja, då kan en sån kille också bli lämnad hemma.
Så rent hypotetiskt kan det kanske vara SHLs fjärde bästa back, men ni tar inte med honom för att ni känner att det Tre Kronor står för och sättet vi spelar hockey kommer inte passa honom, och då är det bättre att vi tar ut någon annan som fungerar bättre i en sån roll.
Ja, det kan det vara, och framförallt sådana som kanske har fått prova på Tre Kronor både 1, 2, 3 gånger tidigare, då man har märkt att den här killen passar inte riktigt när det blir internationellt. Det går lite snabbare, det blir lite tuffare, alla är lite starkare. Då räcker han inte riktigt till, men på SHL-nivå är han jätteduktig.
Hur motiverar man det för en spelare som kanske känner att vilken bra säsong jag har haft, nu kanske jag har chans på Tre Kronor här, och sen är det någon spelare som i allmänheten som kanske anses vara sämre, säger jag inom citatsnuffar här. Pratar man individuellt med den spelaren då och motiverar sitt beslut?
Ibland gör man det, men jag tror kanske att man gör det lite för sällan, och man gör det definitivt inte alla gånger. För att återigen, om vi ska plocka ut 20 man, så sitter vi inte och ringer runt till de övriga 400 i SHL. Utan i vissa specifika fall så kan det hända kanske att vi tar kontakt med de spelare, och då är det ju återigen det här medmänskliga. Det handlar bara om att vara liksom ärlig och tala om varför och hur vi har tänkt. Och ibland så blir de kanske lite sur och lite ledsen, och ibland så blir de lite förbannad, men det är liksom på det sättet jag tycker att vi ska jobba.
Ekonomifrågan här i Faktarutan. Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000.
Nej, absolut inte. Långt därifrån.
Är det stor skillnad på förbundslön och en tränarlön i SHL eller Hockeyallsvenskan?
Ja.
Det är stor skillnad?
Ja, det är det.
Så man tjänar mer som klubblagstränare än hos förbundet, om jag tolkar det rätt?
Ja, det är min uppfattning. Nu när jag har jobbat både som klubblagstränare och hos förbundet, så tjänar man inte bara mer utan ganska mycket mer också i klubblag.
Det är kanske inte därför man tar sig an det här uppdraget heller?
Nej, definitivt inte. Absolut inte, utan det här, jag tycker att det här är ju ett av de finaste jobben man kan ha inom svensk hockey, att få liksom representera vårt landslag. Så att det har ingenting med pengar att göra, utan det är bara en stor ära och väldigt roliga arbetsuppgifter också.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, när jag fyller 55 då, eftersom vi bara blickar framåt, så är det väl då jag ska vara på toppen.
Ja.
Ja, men alltså, jag vet inte, jag är inte så mycket för att titta bakåt, men egentligen jag kan väl säga att jag hade ju en karriär som spelare också en gång.
Där kommer vi nog prata med er om också, hoppas jag.
Ja, och där någonstans 95 hade jag väl toppen som spelare, där jag fick göra debut i Tre Kronor och det gick lite bra sådär.
Då gör du, om jag inte helt ute och cyklar, det är väl 43 poäng på 40 matcher, något sånt där. Du är högt upp i poängligan i elitserien då också.
Ja, visst, det kan nog stämma.
Du kanske inte minns det?
Ja, jag minns det, men jag kommer knappt ihåg vilket år det var och hur många poäng det var. Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Men vad beror det på att du inte blickar tillbaka?
Nej, men jag tycker inte att det är något intressant.
Okej, du är inte en nostalgisk person på det sättet?
Nej, ganska onostalgisk så. Och sen liksom, det har ju Det har ju varit, så att det är saker som jag har packat ner i ryggsäcken och tar med mig erfarenheter därifrån. Och återigen, jag känner att jag blir visare och bättre varje dag. Och det är ju saker som ligger till grund för att jag känner mig klokare och äldre som 50-åring än vad jag gjorde som 27-åring. Så att där någonstans 95-96 var jag väl som bäst som hockeyspelare i alla fall.
Men, så du kan inte sitta hemma i Östersund och tänka tillbaka på glansdagarna på 90-talet och vändorna i Tyskland och säsongen i Timrå och känna att ja, men jag hade en rätt fin spelarkarriär ändå?
Den tanken har nog passerat någon gång. Så det här, men då är man ju mera så här att man önskar att man inte gjorde mer när man liksom ändå... Det är inte så att man sitter och klappar sig själv på axeln och tycker jäkla vad duktig jag var, utan det är mer så här, fan att jag inte la ner lite mera tid, lite mera kraft, så att jag liksom hade blivit ännu bättre när jag ändå tog mig dit jag tog. Så att det är nog kanske mera sådana tankar som kommer, att man inte lyckas ta sig hela vägen till NHL och sådana grejer som dyker upp när man summerar sin karriär än att man tog sig dit man tog.
Men när du sitter där med en nybryggd kaffekopp och tänker tillbaka, vad är det du ångrar mest då? Och mest ånger över då?
Ja, jag vet inte. Jag tror jag har nog aldrig riktigt tänkt riktigt så. Utan det är mer det här. När man tänker så är det mer de här vardagliga grejerna. Istället för att liksom bara duscha och åka hem efter en träning. Varför la jag inte en timme till på att ta hand om mig, så att jag kanske slapp några skador i slutet av karriären. Och lite sådana saker. Men nej, jag är inte speciellt nostalgisk. Den där kaffekoppen, den drar jag i mig, men då blickar jag framåt istället.
Börjar du tänka på matchen du ska scouta nästa vecka?
Eller? Exakt.
Din största motgång?
Ja, men det var ju precis i samma VM 95, tror jag att det var. Så hade jag en riktigt bra säsong och jag hade redan fått besked att jag skulle spela VM hemma i Globen, min första VM-turnering. Och 9 dagar innan VM då så bröt jag armen. Så att det vart inget VM. Och då tyckte man liksom att det här var ju ingen big deal, jag får ju chansen igen. Men i samma veva så slutade Curry Lundmark också som förbundskapten och Kent Forsberg tog över. Och där slutade också min landslagskarriär. Så att det vart aldrig något VM för mig som spelare.
Hur märkte du av den skillnaden då, förbundskaptensbytet där? Att Forsberg kommer in och inte plockar in dig någon gång i en landslagstrupp?
Ja, jag vet inte. Jag märkte ju bara att han inte ville att jag skulle vara med. Och det är väl inte så konstigt. Han kommer in och vill sätta sin prägel på det. Och då kanske han vill ha en lite yngre spelare och lite andra spelartyper. Så att jag föll väl inte honom riktigt i smaken just då. Så att det är inget konstigt med det. Och det är liksom så som det fungerar, och så kommer det fungera nu också när jag och Ragge och Garpen ska ta ut en ny trupp, så kommer det komma med spelare och några blir lämnade utanför, så det är inget konstigt.
Om jag säger att året 2017 är det värsta året du upplevt som tränare, håller du med då?
Ja, det kan man väl lätt göra. Det var mycket som hände då, både Det var väl kanske den säsong som var mest upp och ner. Dels så var det otroliga tillfällen där jag var jätteglad och jättestolt. Och samtidigt också var det några riktigt tuffa smällar man åkte på då som man inte alls var förberedd på. Så att det var ett väldigt märkligt år.
Vi kanske ska färska upp minnet för lyssnarna, men det är ju först du får sparken av Björklöven, vintern 2017.
Stämmer.
Sen går ett halvår du får jobbet som huvudtränare för Leksands IF, klubb som ligger i varmt om hjärtat.
Absolut.
8 matcher senare så har du fått sparken. Och då har du fått kicken inom loppet av 7-8 månader ungefär.
Ja, jag hann med ett litet sommaruppehåll däremellan och återhämta mig lite grann innan det var dags igen.
Vill du börja prata om det som hände i Björklöven kanske?
Ja, det kan vi göra. Det var ju en turbulent tid i Björklöven. Det var ju så att någon månad innan jag fick gå så fick Tommy Jonsson lämna. Och jag fick möjligheten att ta över efter Tommy. Och jag började med att vinna 12 av 14 matcher direkt som huvudansvarig för Björklöven.
Ni hade jobbat tajt du och Tommy ett tag.
Ja, vi hade jobbat 1,5 år tillsammans och sen så fick han gå och då fick jag ta över. Vilket också är lite känsligt och sådär. Jag hade ett ganska långt snack med Tommy där jag frågade om han tyckte att det var okej att jag tog över. Och han sa till mig, men det är klart att du ska göra det. Du kan liksom inte säga upp det. Utan han tyckte att jag skulle ta över också. Då kändes det lättare för mig att göra det. Sen som sagt så började vi med vinna. Jag tror det var 12 av 14 eller 11 av 14 matcher. Någonting sånt vann vi då. Men sen så kommer man ju tillbaka till, det finns ju en anledning till att laget spelar dåligt. Det är ju att laget inte är bättre oftast. Så att den här nyhetens behag av att en ny röst kom in, den räckte ungefär 10, 11, 12 matcher. Sen ramlar man tillbaka till sitt normala beteende. Och
Joakim Fager var kliven ner i tränarbåset också efter det.
Då gick det ganska snabbt ut för igen. Och då bestämde sig Björklöven för att byta tränare en andra gång. Och då stoppar man in Jocke Fagervall som var väl klubbchef var han vid tillfället.
Om du ska peka på en sak då som gjorde att det stormade mycket i Björklöven, var att det var en svag spelartrupp och att förväntningar från styrelse, sponsorer och fans var orimligt hög sett i kvaliteten? Eller fanns det något annat som du...
Nej, men jag tycker inte att kraven var orimliga på laget. Och jag tycker väl också att vi låg någonstans där laget hörde hemma. Och det var ingen som hade några högre krav på oss också. Men när det där nedre strecket kommer närmare och närmare och när man som utomstående inte ser något annat sätt och man kanske inte heller har den tryggheten i organisationen och kompetensen och kunskapen, så är det väldigt lätt att ta till det här hjälpmedlet att sparka tränaren. Och det gör man ju egentligen för att befria spelare från ansvar. När du kickar en tränare så säger du till spelarna att nu har vi hittat syndabocken, det är hans fel, så att nu är ni befriad, nu kan ni sätta igång och spela igen.
Kan du ha förståelse för ett sånt beslut från ledningen? För det är ju trots allt enklare att sparka en tränare än en hel spelargrupp.
Absolut, jag har full förståelse för det, och ibland är det helt nödvändigt också. Och ibland så fungerar det, ibland så fungerar det inte. Men över tid så finns det både forskning och nästan alla situationer pekar på att över tid så fungerar det inte. Men som en snabb fix och få ett snabbt kortsiktigt resultat, då fungerar det absolut.
Kan det frustrera just nu när du hänvisar till forskning och så vidare? Och det har man ju sett att det kan ge en kortsiktig effekt på ett par matcher, men som du säger, över en säsong eller flera säsonger så blir det sällan bra. Kan det vara en frustration hos dig att du aldrig fått bygga någonting långsiktigt som huvudtränare i en allsvensk klubb?
Ja, men det är klart att det gör det. Och när man sitter och har anställningsintervjuerna och man innan man bestämmer sig för att ta jobbet både i Björklöven och Leksand, så vet man vad man ger sig in på. För att det är två föreningar som under den sista 10-årsperioden har haft det ganska jobbigt, ganska stökigt. Och då tycker man själv att man är ganska noggrann i sitt arbete att komma överens med folk om hur man ska göra, vilka värderingar som ska gälla, vilka arbetsmetoder det är som ska gälla. Och när man då tycker att alla är överens om det, så tackar man ja och så sätter man igång. Men sen när de här resultaten liksom börjar läggas in i ekvationen och man börjar räkna åskådare och publikintäkter och sponsorintäkter och kravet från sponsorer, då faller lätt det här som man har lovat och det man har kommit överens om. Det faller undan till förmån för de kortsiktiga resultaten och för att göra yttre faktorer nöjda. Och det är väl samma sak där. Ger man sig in i den här branschen så får man lite grann tåla den också. Men det är klart att man blir frustrerad, man blir förbannad och man blir väldigt sårad. Man blir otroligt sårad och man blir väldigt liten.
När har du känt dig som mest sårad?
Det var ju efter Leksand, ingen snack om saken. Där var jag oerhört sårad och oerhört besviken.
Just för att du fick ett sånt kort förtroende eller... Var det av någon annan anledning?
Alltså, flera delar i det. Det första var att jag tyckte vi var så väldigt överens, alla vi som jobbade i Leksand, om hur den nya vägen för Leksand skulle vara.
När du säger vi, är det vd Christer Plars, ordförande Åke Nordström, styrelsen och du? Eller är det några fler?
Det är ju sportchefer och sportkommittéer. Och,
alltså Micke Karlberg, Fredrik Jax vid det tillfället, va?
Ja, och Fredrik Jax och även delar i styrelsen. Och jag tyckte att vi var helt eniga om hur vi ville göra det. Och det var ju också en av anledningarna till att de anställde mig. Och de gav ju mig också vissa saker som de ville att jag skulle göra.
Som vad då?
Ja, till exempel var det att de ville implementera en ny spelidé. Man ville implementera ett nytt sätt att jobba med spelarna. Man ville jobba mer långsiktigt. Man ville jobba mer med utbildning. Och det här projektet skulle ta 2 års tid.
Version 2019.
Ja, ungefär så. Och jag köpte det med hull och hår och var väl väldigt naiv och trodde att det var så det fungerade. Och det hade varit mycket bättre för mig om alla hade varit ärliga och sagt från början att vi skiter i allt det här, det viktiga är att vi gör resultat. Då hade förmodligen min planering och mitt genomförande varit helt annat också.
Ja, för hur kan man förändra en klubbs identitet på kort tid? För jag menar, du får 8 matcher och du bygger laget från sommaren. De har ju just åkt ur SHL också, ska vi tillägga. Mm. Så det är en ganska stormig period i klubben och det byts ut spelare och det är något nytt som ska sättas. Hur kan man då forma en identitet som du är inne på, där det ska vara fokus på utbildning och en annan typ av Leksands mentalitet? Hur kan man då få så kort tid som du fick? Jag köper inte resonemanget.
Nej, det gör ju inte jag heller av naturliga skäl. Sen vet ju inte jag vad det är som gjorde att jag i slutändan får gå. Det får man ju aldrig veta tyvärr. Även om man tjatar dem och får liksom...
Ja, för du ställde frågan till dem, eller?
Ja, flera gånger ställde jag frågan. Jag ville ha liksom någonting som man kan plocka med sig därifrån som kan berika en. Även om det är jobbigt så vill man ändå... Eller i alla fall jag vill ändå liksom få... Vad är det ni tycker att jag har kunnat gjort bättre, gjort annorlunda? Var det någonting i sättet vi tränade, spelade, taktiken? Var det gentemot spelarna, relationen? Eller vad är det för någonting så att man kan plocka med sig någonting? Men därifrån fick jag ingenting, utan det var bara att packa och åka hem och resultaten var för dåliga. Och sånt
vem krävde du svar av?
Ja, av allihopa.
Ja.
Jag var ner och hade möten med dem allihopa också efteråt. 3 veckor efter jag hade fått lämna så åkte jag tillbaka och hade möte med dem. Men det gav inte så mycket. Jag fick inte med mig någonting därifrån.
Men då måste alltså svarat någonting på dina frågor?
Nej, det är resultatet. Resultaterna var för dåliga.
Okej, det var den simpla förklaringen, om man ska säga så.
Ja, och det är mycket möjligt att det var den enda förklaringen också. Det var ju den enda förklaring jag fick och den enda förklaring jag har fått. Och förmodligen så var det så enkelt att resultaterna var för dåliga. Och då behöver man befria spelarna från ansvar och då gick det till sådär. Och det är klart att då känner man sig sårad och besviken när det inträffar.
Men kan du känna när det har gått, ja det är 2 år nu, sedan du fick sparken av Leksand, att du, för du nämnde lite kort att du var naiv, att du inte borde ha tagit uppdraget i första hand?
Nej, det känner jag inte, för att Leksand är ju liksom den klubb som ligger mig närmast om hjärtat. Och när Leksand ringer och frågar om jag vill bli tränare, så är det ju, det är, för mig är det lika stort som att bli tränare i Tre Kronor. Och för mig var det liksom, jag visste vad Leksand var för någonting och hur man har jobbat de sista 10 åren. Så att jag var väldigt noggrann i mitt rekryteringsarbete innan jag tackade ja. Så att jag ångrar ingenting, och hur än det är så får man med sig saker från alla erfarenheter ger en någonting. Och är det någonting som erfarenheten från Leksand har gett mig, så är att jag är ännu starkare idag som människa, som individ, och tror ännu mer på mitt sätt att göra det. Och jag ångrar kanske att jag inte var ännu mer mig själv när jag var i Leksand än vad jag kanske var.
Men ge exempel på hur Leksand formade om dig då, så att du, Marcus Åkerblom, inte var Marcus Åkerblom.
Ja, men så långt skulle jag inte vilja dra det heller. Men vi bestämde ju ganska tidigt att jobba på ett litet annorlunda sätt, och vi plockade in en beteendevetare, ska jag inte säga. Men han hjälpte till med lite mental coaching för spelarna. Och
vem var det?
Lars Sjödin hette han. Vi tog hjälp av honom och plockade in honom, och han är jättekompetent och jag gillar honom jättemycket. Men tyvärr så tror jag att det plockade en hel del av förtroendet från mig. Jag tror att många av spelarna uppfattade att jag plockade in honom var att jag behövde hjälp.
Okej. Och då tror jag att det brast i respekten.
Jag tror att det, kanske inte respekt, men förtroende. Många, jag har fått det till mig efterhand att en del spelare tyckte att mycket av det jag stod och sa var Lars ord.
Okej, så att du blev någon slags förlängd arm bara från Lars då?
Ja, eller att jag inte hade något eget vokabulär, utan jag använde Lars ord för att förklara saker och ting. När det i själva verket var precis tvärtom. För att förstärka mig så använde han mina ord och mitt okay. sätt att jobba. Så att Lars var inte alls där för att hjälpa mig, utan han var där för att hjälpa spelarna, och det tror inte jag riktigt framgick.
Och ni kanske har en samsyn på ledarskap också, vilket gjorde att orden märktes lika för spelarna.
Ja, det har vi. Det var en av anledningarna till att plocka in Lars, att jag tycker att han står för ett ledarskap som är väldigt likt mitt. Och när vi diskuterade samarbetet så var vi ganska överens om hur vi ville att det samarbetet skulle fungera. Så jag tror att det var en liten del utav att någonstans så tappade jag lite förtroende i den grejen, och det är ingenting som ska falla på Lars, utan det var bara, där har du en av de här typexemplen att jag går in och jobbar på ett annat sätt som jag aldrig har gjort förut och inte därefter heller, och jag tror att där tappade jag lite trovärdighet.
Men när du bildar din egen uppfattning varför du fick sparka en läxan, när du pratade med ledningen så sa de bara resultat, men när du får höra sådana här saker så kanske du har en egen uppfattning varför du fick gå.
Jo, men jag tror också att spelare är ju inte mer än människor, och när det går jäkligt tungt och jäkligt taskigt så är det ju mycket enklare att liksom lyfta blicken och hitta fel utanför än att peka på sig själv. Så fungerar vi ju. Och jag tror säkert att det fanns spelare i Leksand som var väldigt villiga att peka åt något håll. Och där tror jag också just det här att man kommer från Björklöven där man har fått lämna. Och man kanske inte riktigt har skapat sig ett namn, och man har inte bevisat sin kunskap någonstans. En sån kille är mycket enklare att ge sparken än om det har varit.
Men med tanke på din Leksands historik så borde du väl haft något form av förtroendekapital?
Ja, men det var nog det förtroendet som gjorde att jag fick erbjudandet att åka dit. Men jag tror inte att det förtroendet räckte till att hålla mig kvar.
Tror du att du hade fått jobbet om du inte hade haft 10 säsonger i ryggsäcken som Leksandspelare?
Nej.
Vilka var det som ville ha in dig när Leksand åkte ur? För det ryktades ju om några namn som var potentiella för det där huvudtränarjobbet.
Ja, men jag var erbjuden det redan. Första gången jag pratade med Leksand var redan innan jag hade fått sparken från Björklöven.
Okej.
Okay. Så att det var mycket möjligt att det kunde ha hänt i vilket fall som helst. Så att den kontakten togs ganska tidigt. Och det var ju av sportkommittén med Micke Karlberg och Freddy Axe i spetsen, men också några från styrelsen som var med också, så att den kontakten togs tidigt.
Så du hade kanske kunnat komma in under SHL-säsongen där när Per Jonsson hade huvudansvaret, alltså om de hade velat agera så hade du kanske varit ett namn som de plockade in då?
Ja, det hade det kunnat varit.
Diskuterade ni de vägarna på något sätt?
Nej, det gjorde vi inte.
De kollade bara läget?
Ja, de kollade läget inför nästa säsong. Om jag var intresserad och så. Så att, det var väl så kontakten började. Och sen så, och det var ju oberoende om det hade varit SHL eller om det var Hockeyallsvenskan. Så att hade Leksand hållit sig kvar så hade man fått chansen i SHL, tror jag.
Du skrev ju ett kontrakt till sommaren 2019. Mm. Hur fungerade det med din lön? Fick du lön av Leksand det sista året när du var U17 landslagstränare? Eller?
Det fungerar i alla fall. I vårat fall så hade vi reglerat allting via avtal innan jag skrev på papper, så att vi visste vilka förutsättningar som gäller ifall kontraktet ska brytas från någon part. Så att det var reglerat i kontrakt redan. Sen för att jag skulle ha möjligheten att ta 17-landslaget så fick vi göra en ny överenskommelse. Så att jag hade lite lön kvar från Leksand, men det var en ganska liten skvätt i förhållande till vad det hade varit från början. Så att,
men det löpte ut nu i somras?
Det löpte ut i somras.
När du fick gå där under hösten, perioden innan, som du sa, ni harvade ju bottenträsket där. Det var en tuff start för er i Hockeyallsvenskan. Jag vet att du har sagt i en tidigare intervju att det fanns en hotbild, vet jag inte om jag ska gå så långt att säga, men att det var en krävande situation för dig och säkert för den sportsliga ledningen också. Och jag vet att du har sagt att det var sönderskurna däck till exempel. Kan du utveckla lite det, hur den där hösten var egentligen, och var det supportrar som hörde av sig och var kritiska och kanske till och med hotfulla?
Jo, men det är ju ingenting som är nytt, så var det ju Björklöven också. Och det är ju någonting som man får liksom ta med det här yrket när du är en offentlig person i idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen som engagerar så mycket människor. Och det är väl egentligen den enda rörelse där normalt civiliserande människor ibland beter sig som jag vet inte vad riktigt, men det är klart att det är.
Så det är en åldersmanager kanske.
Ja, och det behöver inte gå speciellt dåligt heller. Det kan räcka med att man förlorar en match och så kan det komma ett sms eller det kommer någonting på något sociala medier eller någonting. Så att det brukar gå ganska fort, så att det är man ganska van vid och förberedd på. Så att sen vet jag att inte mot mig men mot andra i den sportsliga kommittén så var trycket ännu hårdare.
På att sparka dig då eller?
Det vet jag inte vad det trycket bestod av, men att det var ett jäkla tryck på människor i organisationen, det vet jag att det var. Och det är det nu också. Det är liksom så det fungerar.
Så Leksands dignitet som klubb, det är både den största styrkan och kanske det man ofta faller på. Om du förstår vad
jag
menar.
Jo, men det, så är och det. Där finns det lite paralleller med Björklöven också, som också är en väldigt, väldigt stark supporterkultur. Där man har väldigt starka supportrar och de har också inflytande i föreningen. Och ibland så är det jättebra, men ibland så är det en belastning. Och det gäller för föreningar att liksom hålla den där nivån när man fortfarande kan vara den som tar beslutet i föreningen vad som är bäst.
Vad är det värsta du upplevt? Som du har läst eller fått höra eller kanske sett. Har du kommit?
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du till ett par sönderskurna däck på din bil, eller har du fått höra eller läst någonting som har varit väldigt
gott? Jag har aldrig haft några sådana incidenter. Men däremot, jag har ju kollegor som har haft döda djur på sin bil och
ja, på riktigt?
Ja, oja.
I Leksand eller Björklöven nu? Eller?
Nej, det är en kollega som bodde i Stockholmsområdet.
Okej, okay. Alltså tränarkollega snackar du. Men jag gissar att du inte vill säga honom, annars kan du ha sagt namnet.
Nej.
Oj, det var grovt.
Ja, men det är det. Och det är naturligtvis inte acceptabelt. Det är inte. Sen det här med, man är ju liksom på något sätt alltid åtkomlig via de medier som finns. Men när man går in i en hockeysäsong så brukar jag stänga av mina medier och jag läser inte tidningar heller. Och
så när vi spelar in det här, då finns du inte på Twitter, Instagram, Facebook?
Jo, nu gör jag det. Men inte när jag är i klubblag. Det gör jag inte.
Din favoritplats?
Oj, det måste nog vara, vi har en stuga i Vemdalsfjällen, rättare sagt i Storhångna. Det är en av min favoritplats.
Mysigt. Blir det lite skidor och vandring, eller vad är det ni använder den mest
på? Ja, det är mest vinterhalvåret och mycket skidåkning, framförallt längdåkning. Och det är sånt där när man håller på med det här yrket och det, liksom, det snurrar rejält, då är det väldigt skönt att sätta sig i bilen och åka upp i fjällvärlden där det är alldeles tyst bara och bara koppla av de få dagar man får ledigt. Så att det är en riktigt sånt där andningshål. Och även på våren när säsongen är slut så är det fantastiskt att få åka upp dit och känna solen börja värma och få ut på fjället lite grann.
Men din bas är i Östersund.
Ja.
Hur fest är du vid staden och Östersunds IK också? För där börjar du din spelarkarriär och även ledarkarriär.
Ja, men jag följer Östersund väldigt noga. Jag umgås privat med de som är i den föreningen dagligen. Så att det är väl det är ju den klubb som ligger absolut närmast om hjärtat. Jag spenderar ganska mycket tid med dem där uppe och tittar på träningar och i stort sett alla matcher och hjälper till så gott jag kan. Jag ska vara med på någon träning där uppe här om 14 dagar och lite grann sånt där. Så att, men sen, jag gillar ju också att vara i Östersund där kanske inte ishockeyn är sådär jäkla framträdande ännu, ska jag säga. Så att jag tycker det är skönt att finnas lite grann på sidan av den normala svenska hockeykartan.
Men det finns ju potential där uppe. Alltså man pratar faciliteter och vision och klubben i stort. Det känns ju som att det är ett lag som absolut skulle kunna tillhöra Hockeyallsvenskan.
Ja, det gör det. Det finns egentligen ingenting som säger att de inte skulle kunna göra det. Utan att känna till alla Division 1-klubbar i Sverige så skulle jag vilja sticka ut näbben och säga att det är en av de 3-4 bästa Division 1-klubbarna i Sverige vad det gäller organisation, ordning och reda, struktur, att man håller det man lovar, att jobba liksom med en tydlighet i det man gör. Och det håller man hela tiden. Och det tycker jag imponerar, det är en styrka. Sen som hockeysupporter så kan väl jag önska ibland att de skulle våga ta ett kliv till och chansa lite grann för att kanske nå den här allsvenska platsen som man har pratat om så många år.
Ja, för det är rätt många säsonger nu när man har summerat det, som man står där och kliar sig i bakhuvudet, och vad var det som gick fel egentligen?
Ja, men jag tycker man har ju inte riktigt, man säger att man satsar, men jag tycker inte att man riktigt har tagit hela vägen.
Vad innebär det?
Nej, men alltså man är en ganska liten förening som ligger ganska isolerat i inlandet i Jämtland. Och man har en väldigt, väldigt bred verksamhet. Man har 2-3 hockeygymnasium som man driver. Man jobbar med hockeyhögskolor, man jobbar med projekt här och där. Så att man jobbar med väldigt mycket och gör det väldigt, väldigt bra. Och när man jobbar med så mycket så tar det kraft och tid av någonting. Och jag personligen, och det är bara min åsikt, jag tycker att man skulle smalna av verksamheten, plocka bort en massa sidoprojekt för att bli tydligare att sakta mot Hockeyallsvenskan. Och det är också kanske också våga riska lite ekonomiskt för att nå den där. För att nå dit är också generera ganska stora pengar.
Men det handlar om att fördela resurser till A-laget, som du ser det.
Ja.
Och då är det en större spelarbudget som de ska få.
Ja, men Östersund har idag en tredjedel av Hudiksvalls spelarbudget och Hudiksvall går inte heller upp.
Men de ligger väl i toppen också?
De ligger i toppen och det gör Östersund också. Så att det är klart att man måste kanske dubbla sin budget för att ha möjligheten att på allvar vara med och kriga om en plats i Hockeyallsvenskan. Visst, man kan lyckas med det lag man har i år, men då ska det vara nätrullare hela tiden som ramlar in på rätt sida och då ska allting gå deras väg. Och sannolikheten för att det inträffar är ganska liten. Så att jag skulle vilja att man nöp till och tar ett steg till.
Kan du tänka dig återvända?
Ja, jag har ingenting. Så det kan jag mycket väl göra. Men nu känner jag att nu har jag startat en annan resa. Jag var både sportchef och tränare i Östersund under 4 års tid. Känner att jag för tillfället har gjort den resan. Lärde mig mycket. Och nu är det spännande att se vad som ligger framför en. Men absolut, jag skulle gärna återvända och jobba i Östersund. Det är en fin klubb att vara i.
En okänd talang.
Matlagning.
Jaha, okej. Okay. Ja,
jag tycker själv att jag är ruggigt duktig i köket och gillar att laga mat. Så att det...
Vad är Marcus Åkerlunds signaturrätt då?
Nej, men just nu så är det nog fisk som är signaturrätten. Just kanske, om jag får skryta själv då, så gör jag en alldeles vansinnigt bra torskrygg.
Oh, det lät gott.
Mm.
Vad är det som är så speciellt med den då? För torsk kan ju vara lite svårt att göra hemma för att man ska sätta smak på den.
Ja då, men det ska få ta tid. Den ska rimmas först, vilket innebär att man lägger in salt och sockerlag. Och sen så ska den gå på låg temp ganska länge. Och sen så ska den kombineras med lite godsaker som lite palsternacka och lite...
Du kanske kan jobba som kock i landslaget också.
Ja, vem vet. Man kanske får chansen snart.
Ja, det gör du samtidigt som du assisterar ja, förbundskapten. Ja. Bästa tränaren i Hockeysverige?
Idag?
Ja, du kan få säga en tränare idag och kanske en tränare som du själv har haft.
Det är ju lättare att säga de jag själv har haft. Där har jag min favorit i en man som tyvärr har lämnat oss som heter Wayne Fleming som jag hade under många år. Under 4 år hade jag han i Leksand. Och det var också under hans period som jag hade min bästa period. Så att det är väl inte så konstigt att man gillar honom. Han gillade mig och då gillar jag honom. Det är liksom så som det fungerar. Men jag tyckte han hade alla egenskaper som en bra ledare ska ha. Väldigt engagerad, väldigt känslosam, väldigt kunnig och väldigt ärlig hela tiden. Och det uppskattar jag och gillar det som spelare.
Nu när Leksand går i SHL, bra i SHL, så säger man att det är det bästa sedan Wayne Flemings dagar. För det var ju en väldigt framgångsrik period så är det ju svårt att säga Leksand med tanke på så många guld man har och hur bra de har varit rent historiskt. Men ni är ju framme i flera slutspelsrunder, ni är i kvartsfinal, ni är i semifinal, ni är nära final där också, det är mot Färjestad va, 97 ja. Som ni faller mot. Men vad var det Wayne Fleming gjorde och implementerade i Leksand som gjorde att ni kunde vara så pass framgångsrika under mitten av 90-talet?
Jag tycker att han förändrade kulturen. Det vet jag, det tar lång tid att förändra kultur. Men när han kom, då var någonting helt nytt för oss allihopa. Både vad det gäller hur vi tränar och hur vi betedde oss. Kraven som ställdes både på varandra och från honom. Det var mycket professionellare i allting. Det var han som implementerade video som vi aldrig tidigare hade jobbat med.
Okej.
Så att det var väldigt mycket som varit nytt och det varit väldigt professionellt och det satt en ton liksom på hela verksamheten. Och jag tror återigen att det finns mycket likheter mellan dagens Leksand och då. Och det var samma, alltså Thomas Johansson Tjomme kom in nu som kommer helt utifrån och inga kopplingar. Och det var samma sak när Wayne kom in också, inga kopplingar, inga förutfattade meningar, känner inga människor på byn, tog inga intryck av någon utan kommer in och kör sitt race. Och få göra det i lugn och ro. Det är lite så jag känner att det är nu i Leksand också. Thomas får komma in, få köra sitt race. Få vara lugn och trygg och ha full uppbackning från dem runt omkring. Och då ger man sig själv förutsättningar att vara bra också.
Men är det så pass att man måste ha en person utifrån för att Leksand ska kunna gå bra? Det går inte att välja en egen för att det kanske finns för många falanger som tycker och tänker om en person som har varit för en tidigare.
Nej, det tror jag. Jag tror inte att det är, utan jag tror att det är lättare om man kommer utifrån och inte har några kopplingar. Men däremot så är jag helt övertygad om att det går med människor som finns i Leksand idag också.
Men är det
för
att du inte påverkas på samma sätt, eller?
Men jag tror mer att den som är tillsatt att göra ett jobb måste få uppbackningen av alltså att man bygger ett support runt dem som ska göra jobbet. Och där känner jag att Leksand är helt rätt ute nu. Det är liksom ett jäkla support kring tränarstaben i Leksand. Och de liksom får göra sitt jobb. Och Tjomme får göra sitt jobb. Och då blir det enkelt och så blir det tydligt. Och då ger man sig själv förutsättningar att vara framgångsrik.
Fleming, vad man har förstått, han hade en del ortodoxa träningsmetoder, va?
Ja, det tror jag att han hade. Jag kommer ihåg en alltså jag spelade tillsammans med Jonas Bergqvist och Thomas Jonsson, då två hockeylegender verkligen. Mm. Och en av de första träningarna, då fick de stå och passa till varandra och skjuta direkt slagskott mot sargen. Och då kommer jag ihåg Thomas Jonsson sa på sin härligt klingande dalmål att nu jäklar är det hockeyskolan igen. Och det var väl lite så det var från början, för att han kom in, han och startade från noll och började om från början med allting. Så han skulle
back to basics på något sätt.
Ja, verkligen. Och han skulle lära Thomas Jonsson hur man sköt slagskott och han hade ändå 3 eller 4 Stanley Cup när han spelade. Och så.
Ja, men ni hade ju många rutinerade spelare där, men han försökte programmera om er kan man säga.
Ja, och det behövdes också. Så att, det tog väl 1 år innan vi märkte att de saker han gjorde vart framgångsrika. Det tog 1 år innan vi förstod att ja, men det blir ju faktiskt ganska bra det han gör. För att i början så, men vad håller vi på med nu? Men sen så märkte vi att ja, men kolla, vi börjar faktiskt vinna mera matcher. Vi börjar ligga högre upp i serien. Det är roligare att spela. Vi orkar mer och så till slut så hade vi sånt förtroende för honom så att sa han åk genom sargen så åkte man genom sargen.
Och han kanske kom in i Leksand vid en bra tidpunkt också, för det var ju 2 år tidigare när det var rätt tufft och Leksand var nära på att åka ur också, att han på något sätt var tajmingen väldigt bra för honom.
Ja, det var det. Och det var helt rätt läge också att starta om från början, och då var det ju Olle Öst som var klubbchef i Leksand och sportchef, och han styrde och ställde och han gjorde ett jättebra jobb då när han plockade in Wayne och ett par spelare också som kom in och gjorde skillnad. Greg Parks bland annat. Och sen hade vi lite NHL-proffs som kom hem med Per-Erik Eklund och Thomas Forslund och Jonas Bergqvist och Roger Johansson och Magnus Sigge Svensson. Och så att det hade ett fantastiskt lag, det ska man inte glömma bort heller.
Var det mer, du nämnde att han började med video.
Mm.
Fanns det andra saker också i ledarskapet som var helt nytt för spelargruppen? Som ni kände, oj, vad är det här? Det här har jag under min karriär aldrig upplevt.
Alltså det här, för moderna hockeyspelare så låter det konstigt. Men på den tiden så hade man ju fysträning bara på sommaren. Sen när hockeysäsongen drog igång, då var det ju ingen fysträning, utan då spelade man hockey.
Det var barmark som han sa.
Ja, det var barmark.
Säger och sen man barmark var idag?
Ja, jag tror kanske att det finns någon som slänger som är uttrycket, men det var länge sedan jag hörde i alla fall. Men det var ju också en av de saker som han tryckte på, att jo, men vi kan ju inte sluta träna fys bara för att det liksom har blivit 1 augusti, utan det höll han också i under hela säsongen. Och han kommer ihåg att det är hemskt mycket testcykel som nordamerikanerna gillar, så att vi fick damma testcyklar hela säsongen. Och det var ju också en sån här sak som vi ifrågasatte i början, men när man upptäckte att det faktiskt gav resultat så var vi ganska pigga på att köra testcykel sen.
Det låter som att han var lite före sin tid, åtminstone i svensk hockey.
Ja, men det är väl lite så att NHL ligger ju något steg före vad vi i svensk hockey gör, och han kommer från den verksamheten, och pratar vi liksom början på 90-talet, så att han tog ju med sig saker som de redan hade gjort där borta i NHL några år, så att det var nyheter för oss, och som sagt det tog lite tid, men ja, det var bra.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Det var väl kanske inte riktigt ett val, men på den tiden jag spelade så fanns det inte övergångar i svensk ishockey. Det låter ju också väldigt märkligt, men det var ju liksom en gentleman agreement mellan klubbarna att man värvade inte av varann. Så att jag var kvar i Leksand i 10 år och hade väl kanske egentligen önskat, för min egen utveckling, jag trivdes jättebra i Leksand och hade fantastiska år, men för egen utveckling så tror jag att ett miljöombyte där i samband med landslaget 95 kanske hade varit riktigt bra.
Fanns det klubbar som hörde av sig?
Nej.
För att det var helt enkelt som man gjorde, eller inte gjorde då.
Ja, det var ju jätterabalder när Malmö var väl liksom först och började värva av konkurrenterna, och det var ett jäkla liv då, de fick ju köpa loss spelare för oerhörda pengar. Men det var ju jätteovanligt, så att det var liksom ingenting, utan skulle man flytta så var det ju oftast då till någon utländsk klubb.
Ja, det här kanske bara är ett rykte, men var du Brynäs-supporter när du växte? Du var det alltså?
Ja, jag var stor Brynäs-supporter.
Okej.
Fram till det att jag flyttade till Leksand, då kunde man inte vara den längre.
Ja, men så idag är du Leksand-supporter?
Ja, liksom? Men det är jag.
Du har inga sympatier med Brynäs längre?
Nej, det har jag inte. Fast egentligen, nu ljög jag egentligen. Jag flyttade och spelade Björklöven först 1987. Året efter de hade vunnit SM-guld. Så att där någonstans så vart man väl Björklöven-fan först. Och sen efter det Leksands fans. Så att någonstans i den vevan så slutar man liksom ha favoritlag, utan då är det liksom den klubb man spelar för som gäller.
Jag förstår ju att Östersund, Björklöven och Leksand ligger väldigt nära och varmt om hjärtat. Men Timrå, du är ju där en säsong 02-03. Henrik Zetterberg har precis lämnat. Många tror att Timrå kommer vara långt ner i elitserietabellen och få det tufft. Men ni har ju en fantastisk vinter verkligen, och ja, gå till semifinal och du får vara kapten. Vad minns du av den säsongen?
Ja, men jag minns mycket. Det är nog kanske den mest fantastiska säsongen jag har varit med om som spelare och ledare totalt sett. Och det började egentligen med att Nubben, Kent Norberg, och dåvarande klubbchefen Peter Stenberg ringde mig och ville ha mig till Timrå. Och de var tydliga med också att de ville ha mig som lagkapten. Och det var någonting som jag fastnade för i deras sätt att presentera vad de ville att jag skulle dit och göra. Så det var ganska befriande faktiskt att få åka ner och första gången kliva in i omklädningsrummet och veta vilken roll jag redan hade.
Det känns ovanligt att redan på förhand bestämma att du kommer vara kapten.
Ja, jag hade aldrig hört det, och jag kände varken Peter eller Kent innan heller. Så att
hur kommer det sig att de kan presentera det då?
Ja, det vet jag inte, men på något sätt så måste ju de då ha pratat med någon. För jag var assisterande kapten i Leksand under ganska många år också. Så att någonstans i den vevan så presenterade de det här för mig, och jag tyckte att det lät jättehäftigt.
Hur resonerade du då? För då har du varit ett år i Tyskland. Och då att vända hem till Sverige, att inte gå tillbaka till Leksand som du tillhört under 10 år, istället välja Timrå som många trodde det skulle få det tufft det året.
Jag var ju 2 år i Tyskland innan jag vände hem igen.
Så var det. Och sen var det ett år.
Nürnberg. Ja, och jag ville flytta hem till Leksand, men de var inte intresserade.
Okay.
Så att det gjorde sig självt. Och då hörde Timrå av sig. Och då följde sig väldigt lätt liksom att ja, men det blir ju skitskoj. Och sen så pratade jag med Lill-Kent och Anders Eldebring som var tränare då också. De gjorde också ett jättegott intryck. Och sen så rullade den där säsongen igång, och vart den tog vägen vet jag inte. Men det var liksom bara en sån här säsong när liksom allting klaffar. Alla liksom bara drar åt samma håll och alla ser samma målbild. Och liksom, det var bra drag på träningen, och vi tränade hårt. Hade liksom det var bara, allting bara lyfte samtidigt. Och vart det kommer från och hur det gick till, inte en aning.
Du vet inte det än idag?
Nej, inte en aning. Det är liksom bara, helt plötsligt var vi bara en sån här grupp som fungerade jättebra ihop tillsammans med den där tränargänget. Så det bara lyfte, och sen så bara spelade vi på liksom, och gick ju faktiskt till semifinal. Då vi till slut åkte ut mot Frölunda och som vann guldet.
Men du, är kvartsfinalen mot Luleå.
Ja, just det.
Ta oss tillbaka, och ditt avgörande i femte perioden där framförallt kanske. Det är många Timrås supportrar som än idag hänvisar till det.
Ja, ja. Då var vi tillbaka det där med minnen igen då.
Ja, det är ett svagt alltså, minne ändå.
Ja, jag kommer ihåg att jag skjuter en backhand som går in i nättaket vid målvakten. Men det var ju en sån här match som, det var ju periodvilor där vi försökte få någonting att äta. Men det fanns ingenting i hela hallen kvar att äta.
Okej.
Så att det slutade med att de kom ner med, om det var korv med bröd tror jag de kom ner med. Det var det enda som fanns liksom kvar. Och på slutet, vi var så trötta allihop som man satt nästan och varit lite småfnitter i sådär, satt och småfnitter. Så att det var mera, när pucken äntligen gick i mål, så var det liksom mera, ja, kanske en lättnadskänsla att äntligen är över, än att det var den här euforiska glädjen. Men det var nästan så här att jag skiter om Luleå jag mår, bara matchen tar slut snart. men det är klart, så här efterhand är det en fantastisk upplevelse.
Ja, men fem perioder också, har du spelat så många någon gång tidigare?
Ja, jag spelade en med Leksand också, som gick nästan en kvarts semifinal mot Färjestad, som nästan gick lika långt.
Det där laget som ni hade i Timrå, du säger att du inte vet hur det gick till, att ni bara kunde dra åt samma håll och ha en sån fantastisk vinter. Men det är ju en liten finsk legion som kommer in där med Valle Krykov och Kimmo Kapanen och Toni Koivunen, och sen finns det de här spetslirarna, svenska killarna, jag tänker på Niklas Nordgren och Mikael Lind och så. Var det, när vi ser tillbaka, ändå ett kvalitetslag, att det kanske fanns, det var ändå ett underskattat lag?
Ja, men det tror jag att det var. Och sen är det ju så att året innan var ju Henrik Zetterberg kvar och drog ett väldigt stort lass. Men det är ju också så, när du har en sån där profilstark, så har ju de här profilstarka en förmåga att dämpa andras utveckling. Och jag tror att det var lite grann det som hände, att när Henrik försvann över, så var det många killar som liksom fick möjligheten att dela på ansvaret som Zäta tidigare hade haft. Och då växer man, och jag tror det var någonstans i, någonting sånt måste ha hänt. Och många spelare vart ju väldigt, väldigt bra också. Så det var något underskattat gäng.
Men med tanke på hur fantastiskt du tyckte det var det året, det fanns aldrig en dialog med att förlänga med Timrå?
Nej, det gjorde det inte. Och det vet jag inte riktigt. Det kan ju vara så att inte Timrå var nöjd. Men jag var också ganska nöjd med svensk hockey. Jag kände efter, hade spelat, ja, vad hade jag spelat, 12 säsonger i elitserien, och valde att flytta till Tyskland för att jag kände att jag behövde någonting nytt. Och sen så valde jag att flytta hem till Timrå och kände ganska snabbt att det fanns en anledning till att jag hade lämnat elitserien en gång.
Vad var det?
Ja, för att förklara det enkelt, så var jag ganska trött på det här, att alla ska göra lika saker hela tiden. Vi skulle ha samma kläder, vi skulle äta måltider samtidigt, alla hade samma träningsupplägg, och vi skulle göra samma saker oavsett om jag som var 33 år gammal eller Mats Hansson som var 18 år, så skulle vi göra exakt samma saker hela tiden.
Alltså det svenska kollektivistiska tänket.
Ja, och det hade jag varit med om då under 13 säsonger, och var ganska trött på det där, och hade fått känt på hur det är nere i Tyskland, där det var mer det här nordamerikanska sättet att du måste ta hand om dig själv, annars får du inget jobb. Och då får du ta hand om dig själv på vilket sätt du vill. Det är upp till dig att komma väl förberedd. Sen om du har en blå tröja på dig eller om du har en grön, det skiter vi. Du är här för att spela hockey, gör ditt jobb. Och det tyckte jag var skönare då vid den tillfället än det här att alla ska gå i samma träningsoveraller hela tiden och äta middagar och luncher samtidigt.
Där upplever jag att svensk hockey ändå har gått i den riktningen, att det har blivit mer individanpassat än vad det var tidigare.
Absolut, det har det blivit. Och det tror jag, det är ju spelarna som har drivit på det, just det här att börja ifrågasätta, varför gör vi det här för? Jag menar, jag som då var 34 år ska ligga liksom och köra tung bänkpress flera dagar i veckan. Det gör ju inte mig bättre hockeyspelare. Jag behövde göra andra saker. Och då när man tog det på tal så var nej, men det var inte aktuellt, för det skulle vara rättvist. Alla skulle göra samma saker. Och någonstans så tröttnade jag på det där, för att jag vill ju utveckla mig själv. Och då passade det bra att lämna svensk hockey.
Jag har en kollega som nu är vår affärsutvecklare, Mattias Wallström heter han. Han utnämnde dig till Timros näst bästa kapten genom tiderna, trots att du bara hade en säsong i klubben. Kände du att du själv alltså lyftes till en annan nivå tack vare C-et på bröstet? Kanske inte poängmässigt, men att du som spelare tog ett annat typ av ansvar?
Absolut. Och framförallt, som jag sa tidigare också, att jag visste redan när jag rullade in här med bilen vilken roll jag skulle ha. Och jag gillade ju den rollen, annars hade jag aldrig hoppat på det. Och jag tycker också att jag växte oerhört som människa och som hockeyspelare att få ta den rollen. Sen om jag ska vara helt ärlig, så kanske det var lite på bekostnad av mitt hockeyspelande. Jag tog kaptensrollen, jag tyckte kanske den var viktigare än att jag presterade bra på isen. Men någonstans så hoppas jag också att det var liksom det sättet som jag kapten hjälpte laget att bli framgångsrik genom att komma in som kapten men vara ganska prestigelös i kaptens och försöka liksom gå med gott exempel före och inte sätta mig själv i främsta rummet, vilket jag inte tycker att jag gjorde här i Timrå.
En klubb du inte gillar?
Oj, den var svår. En klubb jag inte gillar.
Jag tänker med din historik så finns det några rivalklubbar. Skellefteå till Björklöv, Mora till Leksand, Modo till Timrå. Det finns några att välja på.
Ja, men jag tycker nu när man liksom har varit på tränarsidan och man jobbar, alltså jag jobbar ju med människor i nästan alla föreningar ute i Sverige, så är det ju hemskt svårt att säga att det finns någon förening som jag inte gillar.
Brunflo i Jämtland kanske.
Nej, men jag gillar Brunflo också. De gör mycket bra saker där också. Så att, nej, men jag måste nog passa på den. Jag har ingen sådär som jag kommer på. Och det skulle kännas fel här också att sitta liksom och peka ut någon klubb som jag inte gillar. Så att den passar på.
Bästa spelaren du tränat?
Ja, men alltså det blir ju faktiskt, jag måste dela på den. Och det är två killar som verkligen är i ropet nu. Det är Lucas Raymond, Frölunda. Och Alexander Holtz, Djurgården, som jag hade förmånen att få ha på 17-landslaget i fjol.
Och de tog ju också 18-landslaget i guld.
Ja, precis. Så att jag måste säga de två. Man får liksom, när man jobbar med dem så får man stå och nypa sig i armen. Och för att det är lite svårt att förstå att de är 16 år gammal. Inte liksom bara på de saker som de gör ute på isen, utan även hur de liksom beter sig på sidan om. Hur de hanterar sin egen framgång. Hur de förbereder sig. De är ju liksom fullblodsproffs och är 16 år gammal.
En spelare du önskar att du inte hade haft i något av dina lag?
ja, men det är samma sak där. Det skulle kännas fel att sitta och peka ut någon spelare så här. Hade jag haft det så skulle jag hellre vilja tala med den personen i fråga. Så att den passar också på.
Vet du vilka spelare i Leksand det var som tyckte att du lät precis som den beteendevetaren ni tog in?
Nej, det var det inte. För att jag fick en liten sån här anonym enkät till mig där vi hade ställt frågor till spelarna vad de tyckte. Och då var det rätt många av spelarna som tyckte att det hade varit bättre om jag hade sagt det jag själv tyckte än att repetera det Lars redan hade sagt och lite sådana saker. Så att...
Men det var under tiden du hade det uppdraget som utredare, eller var det efter?
Nej, det var efter.
Okej, okay. Så det var en del av på något sätt, analysen?
Det var en del av analysen och processen som jag bad att Leksand skulle göra, och då fick jag det till mig.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Alltså det är ju nästan omöjligt att inte ta upp huvudtacklingar och hjärnskakningar. Jag tror inte riktigt att att vi förstår vilken problematik det är, inte bara för den som blir drabbad utan för hela ishockeyn vad det gäller nyrekrytering och att få nya barn att börja spela och trovärdigheten i allting det vi står för och de mänskliga värdena återigen. Därför så blir jag fortfarande ganska upprörd när vi gör det här till ett spektakel som handlar om nöje och att det ska liksom vara fränt med tuffa tacklingar som tar i huvudet när folk ligger medvetslösa. Jag har så svårt att förstå det där förhållningssättet. Så att därför det är huvudtacklingarna och att vi måste komma till rätta med det här problemet. Vi måste ha mänsklig syn på det och lägga bort den idrottsliga synen.
Kontroversiell fråga här. Borde tacklingar förbjudas? Just av den anledningen du är inne på.
Om vi inte kan lära ut ett bättre sätt att ta emot tacklingar och dela ut tacklingar och prata hur vi värderar de här situationerna, då tror jag att det är oundvikligt att måste vi gå till att förbjuda tacklingar.
Och det ansvaret ligger väl väldigt mycket hos förbundet också?
Jag tror att förbundet är en del av det som ska vara med och driva den här processen. Och jag vet ju att det görs väldigt mycket jobb i de här frågorna också. Och det blir successivt lite bättre hela tiden. Men återigen, vi har spelat, nu kommer jag inte ihåg hur många VM-turneringar det är, man har mätt. Va? Men jag tror att det är 2 hjärnskakningar på 4 VM-turneringar. Och det är ju, vi pratar alltså om 30-40% mindre på en VM-turnering än vad det är SHL och SDHL. Och då kan man ju ifrågasätta, vad är det som gör i den inhemska svenska ishockeyn att vi har så mycket hjärnskakningar? Och jag har inget svar på det, men det är ett problem som vi måste komma till rätta till. Annars kommer vi inte snart att ha några hockeyspelare. Jag har full förståelse för alla föräldrar som inte vill sätta sina barn i ishockey av den här anledningen.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Knepiga frågor, men roliga frågor. En sån som Peter Forsberg.
Lite oväntat. Jag tror du skulle nämna någon tidigare tränare. Alltså kanske Wayne Fleming eller?
Nej, men alltså en sån som Peter. Han är ju nog några år yngre än mig och jag hade förmånen att få spela några gånger med. Men
du är 69 och han är 73.
Ja, precis. Men just den där typen av hockeyspelare som har hela registret från att liksom kunna brinna till och vända en match själv till att vara liksom helt superdominant. Och det är väl lite grann det där som driver en att hålla på som ledare, att få se spelare utvecklas åt det hållet, att hjälpa spelare att finna de här små verktygen som Peter hade naturligt på många sätt. Men han är den som kommer upp först. Jag tycker att han är en otrolig drivkraft när man tittar tillbaka på hans karriär. Vilken fantastisk hockeyspelare.
Det är det tävlingsskallen som sticker ut där som gör att du nämner honom?
Förhållningssättet till sin idrott skulle jag nog vilja säga. Att det är det här fullkomliga, passionerade, hängivna, 100-procentiga. Att även om man är bra så är man inte riktigt nöjd. Utan det finns alltid någonting som kan bli lite, lite bättre.
Och även fast man är skadad så spelar man.
Ja, fast det är väl kanske inte så smart. Men just det där att hela tiden drivas, att utvecklas, att bli lite bättre. Att vara nöjd till en viss nivå, men sen också att kritiskt granska. Men hade jag kunnat gjort någonting annorlunda, kan jag bli bättre? Och det är lite grann så jag vill uppfatta mig själv också. Att jag hela tiden har blicken framåt och titta på vad kan jag utveckla, vad kan jag bli bättre? Vad tar jag med mig från förra uppdraget? Det var bra, men kan vi göra någonting som är lite bättre?
Ser du likheter i Alexander Holst och Lucas Raymond och Peter Forsberg?
Nu känner ju inte jag riktigt Peter på det viset, och det kanske jag inte gör med Lucas och Alex heller, men ja, det gör jag. De är ju otroligt måna om att prestera sin bästa hockey hela tiden. Och är det någon som kommer fram liksom och vill ha feedback hela tiden, så är det ju dem. De vill ju veta om hur liksom det var. Hade de kunnat gjort någonting annorlunda? Hade de kunnat gjort det bättre? Och vill titta på klipp och få hjälp. Och det är fantastiskt inspirerande att få jobba med sådana människor.
Ett lag du gärna vill träna?
Leksand.
Igen?
Ja, det är fortfarande min dröm att få träna Leksand i SHL. Och göra det under kontrollerade former med människor som ser samma bilder som jag ser.
Trots att du blev bränd på det sättet du blev?
Ja, men på något sätt så för mig är det ju liksom det finaste efter förbundskaptenens jobb då. Det är för att det, och det är också för att jag ser att det finns en otrolig utvecklingspotential där. Jag tycker det är som en, det är som en liten baby som bara behöver hjälp och liksom stå på egna ben och hitta rätt. Och i den liksom processen hade det skithäftigt att vara med.
Kanske lite revanschlust också.
Absolut, det tror jag också att det är. Och då tror alla att revanschen handlar om att jag måste bevisa för en massa andra människor. Men det handlar mer om revanschen, att revanschen för mig själv. Att jag vet att jag grejade där och hade kunnat gjort ett jättebra jobb där. Nu var det inte så den här gången, men kommer jag tillbaka en annan gång så kommer det bli så.
Där är du om 10 år.
I Leksand? Nej, nej, men, nej, alltså, nej, men jag hoppas väl att jag har fått gjort några år i Tre Kronor. Det är liksom inte sån här karriär som man brukar göra 15 år i Tre Kronor. Men får jag göra en 3-4 år i Tre Kronor och kanske få vara med på ett OS, och så skulle det kännas jättebra. Sen om 10 år så hoppas jag att jag är i ett klubblag och få göra en Sam Hallam-resa, eller som Rönnberg får göra, eller som Bulan uppe i Luleå får göra, där man får jobba en organisation där man är supertajt och där man tror på det man gör och man har samma väg framåt och man får göra det över tid. Det tycker jag ska vara skithäftigt.
Tycker du att du har verktygen för att lyckas då? Om du får de förutsättningarna?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut att jag har.
Har du inte fått visa din tränarpotential på grund av att du har på ganska kort tid fått sparken av Björklöven och Leksand? Nu hade du en framgångsrik period i Tingsryd, ska vi säga, när du räddade Kvartemåka. Sen ska vi inte gått in så mycket på den sessionen. Men förstår du lite vad jag menar? Att du inte fått visa Marcus Åkerbloms tränarstil för den breda massan än?
Så känner ju jag. Sen finns det säkert de som inte håller med mig och tycker att jag skulle ha tagit chansen när jag fick den i Björklöven och Leksand. Det ligger säkert lite sanning i det också, men jag tycker att jag har så otroligt mycket mer, och jag tycker att jag är en tränare och en ledare som blir bättre och bättre med en grupp över tid. Och kanske inte är den här, även om jag bevisade motsatsen i Tingsryd, då är det någon quick fix kille. Men jag gillar att jobba över tid, och jag gillar att jobba strategiskt, och jag gillar att jobba efter en plan.
Men du kanske måste bli lite mer cynisk, eller?
Ja, men det tror jag man lär sig med tiden. Om inte annat så har man lärt sig det av de här två smällarna man åkte på, att det behöver man vara. Sen vet jag också att det kommer att komma fler smällar om man ska fortsätta den här karriären. Och vill man inte ha det, då får man hitta ett annat yrke.
Marcus, eller ska jag säga Mackan, Åke eller Blomman?
Eller inte.
Nej, eller inte. Vi är faktiskt klara med det här avsnittet. Det du ska få göra nu, det är att du ska få välja en låt som vi avslutar det här programmet med och går ut på.
Åh, herregud. Hur ska vi avsluta det här då? Vi ska spela en Kent-låt.
Mm-hmm.
Då kör vi en Kent-låt som heter Den sista sången. Vad tror du om det?
Alltså, helt perfekt, tycker jag.
Ja.
Stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast.
Tack så mycket för att jag fick komma. Thank you.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.